Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Radio Play.
Ibland tänker man sig att man tar ett ämne som är högligen rykande superinaktuellt. Precis så som det ska vara i den här podden. Men sen kommer det där nuet och rycker in i vardagen och ändrar på aktualiteten. Det beror förstås på att nuet är mer eller mindre intimt förknippat med historien. Det ständigt framrullande nuet har historien som en skugga som sällan riktigt vill försvinna. Rätt vad det är så kan man ha den där skuggan framför sig när man är ute och går istället för bakom sig. Så är det med historiska kopplingar också. Så när jag valde Indira Gandhis tid som premiärminister i Indien under 60-, 70- och 80-talet, då trodde jag ju att nu är det rykande inaktuellt här. Men så hände det förra veckan ett bombdåd i Kashmir där 40 indiska soldater avled. Och det satte aktualitetsstämpel på relationerna mellan Indien och Pakistan som jag inte hade förutsett. Men så är det. Och även om inte Kashmir-konflikten är själva fokus för avsnittet här idag, så är det en del av det som kommer att avhandlas. Häng med till Indiras Indien.
Ja, varmt välkommen till Historiepodden. Daniel Hermansson var personen ni hörde i inledningen. Jag heter Robin Olofsson. Ni lyssnar på Historiepodden, Sveriges mest allmänbildande podcast.
Är det så?
Ja, så är det. Oj. Och det är dessutom Sveriges bästa historiepodcast.
Ja, det är ju.
Så att det är inte så dumt.
Ja, det är fint.
Ja.
Har vi sett det här någonstans i något officiellt sammanhang? Eller är det mest du som sitter och tänker?
Säg så här, källa min mage.
Det är ju en väldigt bra källa.
Ja, precis. Det är ganska bra magkänsla faktiskt. Vi har ganska mycket att behandla. Det här har varit ett väldigt intressant avsnitt att läsa om. Och vi får se hur långt det blir. Så ska vi bara kasta oss in i det hela?
Det låter ju som en bra sak.
Du ska ta lite bakgrund om Indien och det partiet som Indira Gandhi är tätt sammankopplat med. Jag ska prata lite grann om hennes tidiga år. Så att ska vi börja med bollen hos dig?
Ja, jag fångar den här och jonglerar lite. Jag är en tvåfots dribbling och drar iväg. Jag vet inte. 1885.
Ja.
Då har den indiska nationalkongressen bildats. Och det är egentligen på initiativ av en brittisk kolonialtjänsteman.
Mm.
Vilket är ganska ironiskt.
Mm.
För tanke på vad som händer sen.
Ja, för Indien är väldigt mycket en brittisk koloni under den här perioden.
Britterna ville ju förbättra kontakterna med den indiska intellektuella eliten kan man säga.
Mm.
Och göra dem mer pro-brittiska. Och det skulle ju då förenkla kontrollen över kolonin tänkte de sig.
Mm.
Kongressen som efter 1947 kommer få namnet Kongresspartiet. Det skiftar väldigt mycket i mål och ambitioner internt och över tid.
Mm.
Vissa ville ha en självständig republik och andra ville ha ett större inflytande på landets styre i samarbete med britterna då.
Mm.
Så det var väldigt olika. Alltså man tänkte att nu ska vi byta oss loss eller nu ska vi samarbeta med dem här. Och rörelsen utvecklas ju också över tid från att vara en förening för, kan man säga, akademiska förståsigpåare till en massrörelse med allt mer eskalerande krav på rättigheter mot britterna.
Just det.
Under mellankrigstiden så pågår en intern kamp i det här kongresspartiet mellan de som vill ha en socialistisk utveckling av landet och de som tycker att nej, det ska vi inte ha. Vi ska hålla på det här religiösa och det andra, de andra bitarna. Men i och med en person som heter Jawaharlal Nehru,
just det,
som kommer att ta över här från de här 30-talet, så får ju partiet en ton av socialism, kan man säga.
Mm.
Det är inte riktigt att jämföra med Sovjet och senare Kina.
Nej.
Det är väl mer att jämföra med, kanske, vad ska vi jämföra med?
Jag tänker att man måste förhålla sig till Socialdemokraterna när man förhåller sig till kongresspartiet.
Det blir det. Det är ett väldigt mycket pragmatiskt.
Mm, det är ett oerhört pragmatiskt parti med någon sorts, ibland tydlig, ibland vag vänsterkoppling. Och framförallt så är det sitt lands parti med stort P.
Ja.
Mycket snurrar kring det partiet.
Det är inte utan att man kommer tänka på Socialdemokraterna i Sverige som någon slags motsvarighet nu.
Nej. Sen finns det skillnader också, och både likheterna och skillnaderna kommer uppdagas allt eftersom.
Ja. Sen är det så här att det är en massa dramatiska händelser som vi inte kommer gå in på just nu här. Man kan sammanfatta det som att 1947 så packar den brittiska kolonialstaten ihop alla sina prylar och penaler och drar.
Mm.
Och man har också då delat på Indien, den brittiska kolonin Indien, i ett hinduiskt Indien som dock har miljoner muslimer.
Mm.
Och ett muslimskt Pakistan som dock har miljoner hinduer. Och det här skapar ju problem, kommer det göra. Massförflyttningar mellan de här båda länderna sätter igång. Det är 14 miljoner människor som byter område, alltså flyttar från det ena landet till det andra.
Ja.
Och samtidigt så blåser det då förstås upp konflikter överallt också. Bara i delstaten Punjab, eller regionen Punjab, så ska upp mot 600 000 människor dött i de här konflikterna.
Mm.
Till slut utbryter också ett regelrätt krig 1947 i oktober mellan Indien och Pakistan i det här norra gränsområdet som då är Kashmir.
Mm.
Det är det som kallas för det första indopakistanska kriget. Bakgrunden till den här konflikten, det är det som fortfarande är som en kliande svulst i relationerna mellan de här länderna. Och det är att det är en hinduisk maharaja, som heter.
Mm.
En sån här indisk furste på den gamla goda tiden, håller jag på att säga.
Just det.
Som sitter och styr i Kashmir. Där levde främst då muslimer. Den här maharajan hade ju haft britternas stöd. För så jobbar de, att de ger stöd till vissa lämpliga och låter dem styra.
Mm. The Raj.
Va?
Ja, men så brukar britterna prata om de indiska furstarna.
Ja.
The Raj.
Just det. Och han hoppades väl nu egentligen på att han kunde fortsätta styra sin lilla stat trots allt som hände runt omkring i omvärlden. Men så börjar då pakistanska soldater dyka upp och befria landet, som de säger.
Mm.
Och då blir den här maharajan förfärad och så ber han Indien om hjälp, helt sonika. Och eftersom en del av regionen som heter Jammu också består till övervägande del hinduer,
mm,
så kommer ju Indien att rycka in till undsättning här. Det här påminner lite om hur det första punska kriget för 2200 år sedan.
Ja, vilken hjälpsam jämförelse.
Ja, då kan man ju backa till avsnitt 81, gör det. Ja, men det är ju, då är det ju en härskare i Syrakusa på, ja, på Sicilien som, ja, ni kan backa. Ja, man ber både romarna och kartagerna att komma dit, och sen hipp som happ så är båda där och börjar bråka om området. Lite så är det ändå här, skulle jag vilja säga.
Ja, det är ju snarlikt. Jag tänkte mer att det är inte alla som har första puniska krigets orsaker och förlopp top, nej, of mind.
Det var därför jag försökte förklara det tills jag blev utskrattad. Det här kriget kommer pågå i drygt ett år i alla fall och sluta med att större delen av området tillfaller Indien.
Mm.
Och då är ju situationen riggad för de oroligheter som har tickat på allt sedan dess.
Mm.
Senast nu förra veckan då. Och Indien i alla fall, de får en konstitution 1949 där man förklarar sig vara en suverän demokratisk republik.
Mm, just det, man har en president och en premiärminister.
Precis. Underförstått är också att det ska vara en sekulär stat.
Mm.
För vi har ju, det är inte helt självklart.
Nej, verkligen inte. Och Jawaharlal Nehru då, som pappan till Indira Gandhi som vi kommer prata mycket om, det är ju en av hans adelsmärken som politiker att alltid främja sekularismen.
Mm.
Eftersom det är en sån farlig och sån laddad fråga i Indien. Och det finns ganska radikala hinduiska grupper. Det finns en stark, vad ska man säga, muslimsk minoritet i Indien. Det finns sikher, det finns perser, det finns ett antal olika religiösa minoriteter. Och att det funkar mellan de olika grupperna är, vad ska man säga, det är ett måste för att Indien ska fungera.
Ja, det är ju en väldigt härva här med massa olika kaster.
Mm.
Det här hierarkiska systemet.
Språk.
Och språk, ja, som sagt, det är väldigt många sådana också.
Mm.
Det är, de här kasterna är ju från brahminerna i toppen till de oberörbara kastlösa i botten.
Mm.
Och sen har vi då förstås också en massa klassiska ekonomiska klasskillnader.
Det också.
Av enorma mått.
Mm.
Den nya Indien med det här socialistiska och sekulära kongresspartiet.
Mm.
De vill ju kasta kastsystemet i papperskorgen.
Snyggt.
Tack. Den första justitieministern, han hette Ambedkar. Och han var ju en sån här kastlös tidigare.
Mm, just det.
Han hade ju levt ett helt liv fullt av förödmjukelse och hån och så.
Mm.
Men han ska då ha varit den första oberörbara att få en universitetsutbildning. Och sen blir han då justitieminister. Och när han då är där så kommer han vara förstås delaktig i att utforma konstitutionen.
Mm.
Och där blir det väldigt viktigt för honom och de andra med för en delen att införa förbud mot den här oberörbarheten. Och all annan diskriminering som har religiös grund.
Just det.
Tyvärr så är det ju så då att saker och ting på ett papper gör inte att det blir verklighet.
Nej.
Och han blir ju högst begripligt väldigt frustrerad över den här verkligheten. Och kommer till slut att konvertera till buddhismen istället.
Mm.
Tillsammans med 500 000 andra kastlösa samtidigt i en jätteceremoni.
Ja, de mer eller mindre följde honom. Eller han uppmanar dem till att göra det också.
Han ska ha sagt att jag föddes som hindu, jag ska inte dö som hindu. Så han var lite bitter där. Sen i andra änden av den här skalan har vi då de här brahminerna. Och den nya premiärministern från och med 1947, det är ju den här Nehru.
Mm.
Och han tillhör ju den kasten då.
När man ser gamla bilder på den uppväxten som han hade haft på hans föräldrar och liknande, de är ju, ser ut som viktorianska britter.
Ja, det är
i princip vad de är också. Eller den indiska varianten av det. Så att han kommer ju från vad som på många sätt är en aristokratisk bakgrund.
Mm. Jo, han hade väl haft en smula lättare än Ambedkar.
Mm.
Men nu ingick de i samma regering ett tag där. Och Nehru, han kommer vara kongresspartiets ledare i 35 år. Och Indiens premiärminister i 17 år.
Yep.
Han blir ju som en enande hjältegestalt kan man säga.
Alltså Tariq Ali som skrev en bok i mitten av 80-talet som heter Indiens dynasti. Och den handlar om Nehru och Indira Gandhi och sen Indira Gandhis söner.
Mm. Den kommer vi använda oss mycket av för övrigt.
Ja, precis. Bägge har läst den och kommer använda den mycket. Han jämför Nehru till exempel med FDR i USA, Roosevelt. Han jämför honom med Churchill i Storbritannien och han jämför honom med De Gaulle i Frankrike.
Mm.
Alltså att det här är en ledare med en stor nationell och internationell dignitet. Det är en gigant.
Så är vi verkligen. Och för, vad höll han på med för politik då? Sören Wibeck som har skrivit boken Indiens historia, han sammanfattar Nehrus politik i 4 ord.
Mm.
Så skriver han lite mer också förstås om det, men ändå. Demokrati, socialism, enhet och sekularism.
Alliansfrihet skulle jag kanske lägga till i den också.
Ja, den är ju relevant, ja.
Indien kommer ju tillsammans med Jugoslavien och Egypten, så här, Tito och Nasser, vara några av de som står vid sidan av och försöker representera en annan väg. Sen blir ju Indien gång efter annan indragen i krig under den här perioden ändå.
Ja.
Indira Gandhi föds 1917, första världskrigstider, och är uppvuxen i ett hem där det nationalistiska Indiens största stjärnor kommer och går på vardaglig basis. Mahatma Gandhi är där hela tiden och är en sorts märklig farbrorsgestalt för henne, ska jag säga. Vi kommer återkomma till honom lite grann under avsnittet. Att växa upp i Indien under den här väldigt, vad ska man säga, formativa perioden och vara en del av den här rörelsen för nationell självständighet. Det innebar vissa problem. Hur ska man se till att sin dotter, för Indira kommer förbli det enda barnet, ska få en utbildning när man har sagt att man ska bojkotta allt det brittiska?
Mm.
Det är inte så lätt i Indien att hitta en skola som inte har koppling till Storbritannien. Och som det fungerade också att Nehru fick ta möten med olika höga dignitater i kongresspartiet. Och den här skolan då, kan vi godkänna det? Jag vet inte. Förhoppningsvis, det kanske är någon skotte som driver den, då kan det vara okej. Men hon kommer få en lite så här hoppig skolbakgrund där hon går ett år där och ett år där. Till sist skickas hon till England också, hon kommer till exempel att läsa på Oxford. Men Indira Gandhi var aldrig någon speciellt flitig student och hennes passion för politiken, den kommer vakna senare.
Man kan alltså åka till England och plugga där, men man kan inte plugga på en engelsk eller brittisk kolonialskola i Indien.
Ja, det är lite olika under olika perioder hur känsligt det där är också. Till sist fick jag känslan att Nehru bara sa, nu skiter vi i det här.
Hon måste ju kunna läsa och skriva.
Ja, precis. Indira Gandhi tyckte inte om att vara tonåring i England, utan hon saknade sitt hem. Och i den här boken som Tariq Ali har skrivit då, han spekulerar ganska mycket om att det är därför i den här otryggheten i England som gör att hon dras till den personen som kommer bli hennes man, Feroze Gandhi.
Just det, för det är därför hon heter Gandhi.
Ja, han är en annan indier som studerade i Storbritannien, ett tryggt hem i det här främmande borta. Jag jobbar på en gymnasieskola. Jag sitter i ett rum tillsammans med ett gäng historielärare, samhällslärare, religionslärare, bildade, duktiga, kompetenta människor. Jag är ofta så här imponerad över det de kan.
Mm.
Jag kom in i måndags och sa, vem här visste att Indira Gandhi inte är släkt med Mahatma Gandhi?
Och då slog de sig på knäna och håret stod rakt upp och någon svalde flugan.
Så är det, en svalde flugan, en hade en stor så här cigarr i munnen, svalde den så att det kom rök genom öronen. En hade en hatt på sig som flög 1,5 meter upp.
Det här är alltid lika kul varje gång.
Nej, men de blev väldigt förvånade, som jag blev.
Ja.
Man tror ju att det är en Gandhi.
Mm.
Det finns ingen koppling till Mahatma Gandhi.
Nej.
Annat än att det är samma namn Gandhi. Feroze Gandhi hade inte någon koppling till den kända Gandhi. Och han var perser. De var persiska ättlingar som flydde till Iran under tiden för den arabiska expansionen. Alltså 800-talet typ. Och det här är en av Indiens mest intressanta religiösa minoriteter, tycker jag. Dels för att de hade en ganska så här speciell position i det indiska samhället. Britterna tyckte om att sätta dem i olika förtroendeställningar. Och de var också ganska involverade i det indiska affärslivet. Och att man är involverad i det här affärslivet, det får en lite grann att tänka på den judiska minoriteten i Europa.
Mm.
Men jag vet inte hur gångbar den jämförelsen är i alla fall. Det som är intressant är att själva religionen, parsism, det är zoroastrism. Alltså den här ursprungliga persiska religionen som den i all väsentlighet såg ut på 800-talet. Alltså att det är någon sorts frö bevarat från en annan tid. Och en viktig symbol var att prästerna höll en eld brinnande som skulle typ representera gudomlighet. De kallades nedsättande för eldsdyrkare av den anledningen.
Mm.
Men det är ju superfascinerande.
Ja.
Att den här antagligen den äldsta monoteistiska religionen lever kvar som en ficka i Indien.
Ja, det är väldigt spännande.
Mm. Långsamt så kommer kärlek att växa fram mellan Indira Nehru och Feroze Gandhi. Och inte minst under den perioden som Indiras mamma, under mycket tragiska omständigheter och på tok för tidigt, hon är typ i 30-årsåldern eller lite äldre kanske, hon fick barn tidigt också. Hon dör i tuberkulos och Feroze är dels med och sköter henne och är ett stort emotionellt stöd för Indira under den perioden. Så att det kommer uppstå kärlek här helt enkelt. 1942 annonserades att Indira Nehru skulle gifta sig med Feroze Gandhi. Och det här är ju intressant, därför hos en pappa som är en stor politiker och som har liksom byggt sin karriär delvis på sekularism.
Mm.
När man tänker på Jawaharlal Nehru, då vet man, där är en snubbe som kommer stå upp för sekularismen.
Han kommer tycka att det är helt fine.
Jajamän, han är inte så glad över det här, va?
Han är inte det.
Nej, han är väl fin med att det är en annan religion och att, att det är en person som inte riktigt passar in i det här kastsystemet och så, men folk kommer ju ha åsikter, såklart.
Hur ska det se ut?
Ja, det ser ju lite konstigt ut. När bröllopet slutligen utannonseras så muttrar han en hel del i bakgrunden, privat, men utåt så agerar han helt rätt och riktigt. Han går ut och försvarar den här hedningen som hans dotter ska gifta sig med. Jag kan läsa från Papanerus pressmeddelande. Jag har länge varit av den meningen att fastän föräldrar kan och bör ge råd i saken, måste valet och det slutliga avgörandet träffas av de två närmast berörda parterna. När jag blivit övertygad om att Indira och Feroze önskade gifta sig med varandra, accepterade jag deras beslut.
Mm. Det var ju ädelt.
Verkligen. Det säger någonting om den här familjens status att även Mahatma Gandhi, som paret har varit besökt innan de offentliggjort sitt beslut, i princip bett om tillåtelse. Är det okej att vi gifter oss? Eller i alla fall informerat, bara så att du vet att det här kommer komma ut. Mahatma Gandhi måste gå ut med ett öppet brev. Han skriver: Feroces enda brott är att han råkar vara parser. Jag uppmanar dem som skrivit ovettiga brev att frigöra sig från sin vrede och ge det stundande giftermålet sin välsignelse. Deras brev förråder okunnighet och fördomsfullhet. Detta är mitt under brinnande världskrig. Det är mitt under självständighetens viktigaste period. Både Gandhi och Nehru åker in och ut ur fängelset. Mm. Det är en månad i fängelse, sen släpps de, sen kommer brittiska soldater och plockar in dem och sätter dem i fängelset. Här står frågan och väger. Och de måste lägga energi och tid på att försvara att den enas dotter ska gifta sig med en person som inte är hindu. De överröstes av arga brev från mer radikala hinduer.
Mm.
Ja, men det visar ju på några av de spänningar som finns i landet.
Absolut. Man tänker, är namnet Gandhi ungefär som namnet Johansson i Sverige då?
Jag vet inte.
Nej.
Men jag tänker också, är det som att heta Palme och sen, nej, det är inte de palmarna.
Ja, men det kanske det är. Ja, så kan du snarare vara kanske.
Ja. De gifter sig och åker på smekmånad i vackra och, vad det lider politiskt relevanta, Kashmir.
Mm.
Och efter det så föds tätt in på varandra två små söner, Rajiv och Sanjay. 46 föds den yngre av dem, sen är de färdiga med det. Nu har de två stycken små ättlingar, mer än så behöver man inte. Från början så bor paret tillsammans i Lucknow, en gång i tiden en blomstrande kulturstad för Indiens muslimer. Men du var inne med det här Pakistans grundande och hur miljontals människor hade flytt fram och tillbaka.
Mm.
Och det här var nu en stad som, ja, förvisso det fanns fortfarande den här kulturella stämpeln, men den började bli sömnig. Det hade ju hänt någonting drastiskt med den här. Och dessutom så är det en pyttestad. Knappt 2 miljoner.
Oj, ja.
Det är något sorts litet skämt om hur stort Indien är och hur många människor det finns.
Just det, ja, men okej.
Ja, den är tråkig. Pappan har ju blivit premiärminister. Delhi kallar.
Det är lite som Skänninge. Som var en förbannat viktig stad i Sverige på typ 1100-1200-talet.
Ja.
Men skulle kunna betraktas som lite sömnig när man gör.
Ja, men så kan det vara.
Däremot är det ju inte 2 miljoner människor som bor där, men okej. Okay. Ja.
Bara med den här kulturstaden, jag tänker att en jämförelse kan vara Weimar också.
Mm.
Att det fanns den typen av, okej, okay. Luckna, jag fattar. Hon kommer börja pendla fram och tillbaka till pappa i Delhi och familjen i Lucknow. Det är 8,5 timme med tåg. Det är ganska dryg pendling får man säga. Hon ville vara nära sin pappa men också liksom nära händelserna faktiskt. Jag kanske ska skjuta in att det här är främst Alis förklaring. Han har överlag ganska, jag tycker han är sympatiskt lagd gentemot Feroze. Han lyfter ofta fram liksom att Feroze var en skicklig och ärlig människa och senare duktig politiker. När jag lyssnade på BBC's Incarnations 50 Lives of India beskrivs han som både otrogen och inte pålitlig som försörjare. Och då är det mer en pushfaktor. Någonting som tryckte dem från det nya hemmet än en pullfaktor, att det var så viktigt att vara hos pappa i Delhi. Oavsett vilket, först börjar hon ta med sig sina söner för att slippa vara ifrån dem. Men man kan inte ha barn 16 timmar på tåget om dagen. Så hon flyttar helt enkelt in i pappans hus. Det här huset, frågar ni? Ja, Tin Murti Bhavan. Det enorma palatset där den brittiska överbefälhavaren för de indiska styrkorna hade huserat. Det är ett palats. som i all hast hade byggts om som residens för premiärministern.
Vilket år är vi nu ungefär?
Ja, det här är ju då 47, antar jag,
ja.
Som han har fått flyttat in där. Sen händer det en massa grejer också. Alltså det är nog flera orsaker till varför hon väljer att flytta till Delhi och flytta till politiken. Pappan hade blivit änkeman, men en till viktig sak är liksom mordet på Mahatma Gandhi 1948.
Mm.
För Gandhi hade i sin roll som fredsgörare mellan hinduer och muslimer hamnat i farozonen och kommer döda som av en hinduistisk extremist. Han sköts 3 gånger på nära håll. Och det här med att nu var pappan ensam med att bära det fria Indien, alltså nu var han symbolen för den här kampen, då ville hon nog vara nära och stötta honom. Det är ganska intressant, för övrigt, dagen före Gandhi blev skjuten så var Indiras faster, en kusin och den äldste sonen Rajiv och besökte honom. Och där hade Gandhi suttit i en ful halmhatt och liksom lett och pappa skämtat om att oj, tänk att så vackra prinsessor är här för att hälsa på en gammal farbror. Så hade de suttit i solen och flätat blommor i så här långa kedjor och dekorerat Gandhis fötter med det där. Och sen mindre än 24 timmar senare, pistolskott, blodstänk, historiens fasansfulla kontraster liksom.
Ja.
Efter Gandhi så var det bara Nehru som bar det nationalistiska Indiens drömmar. Så hon kommer bli typ hans assistent, hans sekreterare, mer och mer hans språkrör. Och allt annat tänkbart. Dessutom sköter hon pappans hushåll, vilket inte var en så liten uppgift. Och någonting som jag fastnade för var att Indien under sent 40-tal påminner ganska mycket om Stockholm 2019. Får jag läsa ett citat för att höra om du är med här?
Ja.
Det här är från Tariq Alis bok. Hon klagade över vårt folks besynnerliga idéer. Bortsett från sådana taburegler som att hinduer inte äter oxkött och muslimer inte äter fläsk, finns det ändlösa kombinationer och varianter. Det finns köttätare som är vegetarianer vissa veckodagar. Det finns vegetarianer som äter ägg, andra som äter fisk också. En förnäm gäst förklarade sig vara vegetarian, men han åt till slut allting utom höns.
Ja, det här låter ju...
Det är som att försöka boka ett bord på en restaurang till en personalfest.
Ja.
I Stockholm 2019.
Ja, okej. Det är ju en komplett mardröm.
2 gluten, 1 lacto-ovo. Vi har någon här som kör 5-2. 1 gillar inte frön. Och så har vi en här som inte vill att maten ska tillagas med plastredskap. Går det att ordna? Kan ni fixa det?
Ja, men det är ju en bra spaning.
Tack. Från början har hon ingen officiell ställning i partiet, vilket såklart kan vara lite så här oroväckande att någon så nära makten egentligen bara är där. Jag vet inte, hon är lite Indiens first lady under den här perioden.
Mm.
Men från 1959 hade hon klättrat inom partiet och valts till party president. Alltså närmaste motsvarigheten är typ...
Party president?
Ja.
Ja, partipresident. Ja, okej.
Okay. Ja, partisekreterare skulle jag översätta det till. Alltså den högsta tjänstemannen inom partiet.
Jag tänkte om det var party handlar om på svenska, men nej.
Nej. Parti, mycket då.
Självklart.
Om man vill se ett tidigt exempel på hennes politik in action kan man kolla på händelserna i den indiska delstaten Kerala. Så där, i lokala val hade kongresspartiet mot alla odds förlorat regeringsmakten till ett kommunistiskt alternativ. Och det är så här, kan man acceptera att nu har vi tappat en delstat? Nej, det kan man inte.
Nej.
Så istället så bildar man en ohelig allians med sekteristiska partier ute på högerflygen för att återgripa makten från de här kommunisterna som hade gått fram starkt i valet. Så om vi accepterar den här nidbilden, för lite av en nidbild där, men om vi accepterar nidbilden av Socialdemokraterna som ett parti som bara söker makt för maktens skull, så blir det ju här lite av en relevant jämförelse. Att man är beredd på att tumma ganska mycket på sina principer. Vi är ett sekulärt parti, kongresspartiet alltså. Men det är okej att jobba med sekteristiska partier. Partier som driver en tydlig religiös politik. Därför att det leder till att vi får makten.
Vad består? Fortsätt.
Ja, men det är ju, som jag sa, det här är ju en nidbild av Socialdemokraterna. Men ibland lever de ju mer eller mindre upp till den. Mm. Om man tänker att Socialdemokraterna till exempel är beredd på att förhandla om arbetsrätt och marknadshyror och liknande för att inte bara förhandla utan gå med på det, för att behålla makten.
Ja, det är den här överenskommelsen med Liberalerna och Centern du tänker på?
Ja, det är väl det som ligger närmast till hans.
Jämför då Liberalerna och Centern i det här nedbildsbygget med de här sekteristiska...
Det är precis vad jag gör. Mm. Centerpartiet är som ett extremt hinduistiskt parti.
Ja.
Så är det.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Och för alla som nu sitter och antecknar inför ett samhällskunskapsprov, så kan ni också anteckna att det här var ironi, tror jag.
Just det, skriv inte att en viktig del i den svenska bonderörelsens politiska budskap är sekterism.
Nej, det ska vi inte göra. Däremot ska vi prata om hur det går för nyare här under början på 60-talet.
Mm.
Ett katastrofalt krig mellan Kina och Indien 1962.
Just det.
Hade ju gjort att han fick strokanfall som la sig som ett pärlband. Och efter den tredje stroken så dog Nehru 1964.
Mm. Det här är tuffa år för Indira. Bara 4 år tidigare så hennes man dött.
Mm.
För Åse. Och även om de levde som särbos så var de ju fortfarande gifta och träffades mycket och liksom delade på ansvaret för barnen. Han hade också tagit plats i det indiska parlamentet och utmärkt sig som en av de som hade kritiserat kongresspartiet för den här aktionen som jag nyss beskrev.
Mm.
Hon har beskrivit att efter hennes make dog så blev hon fysiskt sjuk. Hon skrev att hela jag var alldeles ur gängorna i flera år. Det kändes som någon hade kluvit mig i två delar. Så det är en ganska tuff period för den här. Att 2 gånger på 4 år så försvinner bland de allra viktigaste människorna i hennes liv.
Frågan är ju nu vem som tar över partiet efter honom.
Ja, får vi prata om syndikatet då?
Ja, jag tänkte ju bara konstatera snabbt här att den nya premiärministern från 1964 är ju Shastri, heter han.
Mm. Det hade ju bildats någon sorts förening i kongresspartiet eller massa grå eminenser, mörka skuggor, viktiga lokala spelare ute i de olika provinserna hade bildat något som i alla fall Ali kallar för syndikatet.
En sån här motsvarighet finns ju garanterat också i det socialdemokratiska svenska partiet. Det, ja. Den saken är ju säker.
Och det finns ganska tydligt i de amerikanska partierna också.
Ja, ja.
Framförallt sitter de på pengarna och berättar liksom vilka som, när man ska skruva på tappen och pynta igång olika valkampanjer för presidentkandidater.
Mm.
Det som syndikatet verkade för var att de ville hindra en av förhandsfavoriterna, Morarji Desai, att han inte skulle väljas. Det var en av Nehrus ministrar, han hade varit finansminister, han hade varit biträdande premiärminister. Han var väl den som var tvåa i partiet egentligen.
Men syndikatet är inga anhängare av Desai.
Nej, precis. Och han kommer återkomma flera gånger under det här avsnittet. Just nu nämner jag honom mest därför att det finns mycket att säga om honom. Men en sak är såklart att han varje morgon drack sitt eget urin.
såklart. Va?
Och källan här kommer från, det är också Tariq Alis bok. Och då står det att det var inte det som var problemet med honom. Indien var ett sekulärt land, var tanken i alla fall. Man kunde som Nehru dricka ett glas färskpressad juice på morgonen. Man kunde dricka te på morgonen.
Ja.
Eller så kunde man som Desai dricka sitt eget vatten.
Men varför?
Det vet jag inte, herregud. Har ingen aning. Men...
Och den här uppgiften tror vi ju stenhårt på då, eller?
Jag har den ju bara från ett håll.
Ja.
Men han verkar haft egenheter för sig i alla fall. Han kommer återvända, men här blir han för första gången snuvad på makten.
Ja, istället så har vi den här Shastri då, som är en kille, eller en gubbe snarare, som kommer från en fattig bakgrund, en låg kast. Och han är klent byggd, kort i rocken. Han kallas för Sparven just för att han har en... ganska bräcklig kroppskonstitution. Och det här älskar ju förstås alla karikatyrtecknare. Mm. Och gör sig lustiga över. I Pakistan så kommer Shastri och kallas för fågelbrottaren.
Ja, just det.
Det säger också en del om vilken minimal storlek mannen har.
Ja. Jag har en jämförelse att göra med honom.
Mm.
Jag tänkte på den här danske prinsen Carl August. Som valdes att ta över efter Gustav den fjärde blev avsatt.
Ja.
Att han, absolut, jag tar på mig det här. Jag ska axla enväldets ansvar och leda ett nytt Sverige framåt. Hoppar upp på en hästrygg, inspekterar sina trupper och faller ner död.
Ja, det är en jämförelse som går att göra. Men Shastri kommer ju ändå vara, han är, blir ju premiärminister. Carl August blev aldrig något.
Nej.
I Sverige i alla fall, även om han var prins i Danmark. Vad som händer är ju att han kommer utse Indira Gandhi till informationsminister.
Just det.
Och hon får också representera Indien utomlands ganska ofta. Bland annat åker hon till Moskva och även till USA en sväng under hans regering och Frankrike och sådär.
Är det något som informationsministern brukar göra?
Nej, så är det ju inte. Men han tyckte väl att hon var en bra representant för det här.
Ja. Yeah.
Och det här ökar hennes prestige förstås, särskilt hemma.
Mm.
I augusti 1965 så skulle hon vila upp sig efter allt det här resandet.
Mm.
Och då åker hon till Kashmir för att ta det lugnt.
Hon älskade Kashmir, det är ju väldigt vackert i Kashmir.
Mm. Jo, det är ju sant. Och det var ju också det som Gunnar Heckscher, som var svensk ambassadör om ut för Kara, när han frågasatte varför man skulle bråka om det här så mycket. Han hade ju också en grej som var stående och det var att jämföra hur Sverige och Finland minsann löste Ålandsfrågan. Borde inte ni kunna lösa det här likadant, sa han. Han har skrivit boken Asiatiskt maktspel och där tar han upp det här.
Yeah.
Det här bemöttes nästan alltid med döva öron, skrev han. Det kan vi förstå, det är inte riktigt samma sak. Men då kom ofta det argumentet fram att om du bara visste hur vackert Kashmir är så skulle du förstå varför det är så viktigt och sådär.
Men jag tänker ändå att det finns någonting, ursäkta att jag spårar ur den här diskussionen, men har du hört hur Margot Wallström pratar om Österlen?
Nej.
När det var tal om att huruvida man skulle ha fredsförhandlingar i kriget i Yemen, och även när det var snack om skulle Trump och Nordkorea mötas, om man försökte pitcha fram Sverige, de svenska utrikesdepartements människorna och Margot Wallström och så, de pratar alltid, om vi bara får dem till Österlen, det är liksom, då kommer allting lösa sig.
Fred i världen.
Det är så oerhört vackert. Så att om det var Österlen som låg där och guppade mellan Sverige och Finland istället för Åland, inget ont mot Åland, det är oerhört vacker, lite karg, men en oerhört vacker natur. Men det är inte som Kashmir eller Österlen.
Nej, okej. Okay. Nej, så då var ni ute på helt fel spår här, Heckscher.
Ja, kanske.
Mm. Hur som helst, när hon är där så kommer det då uppgifter om att trupper från Pakistan med civila kläder dock håller på att ta sig in i Kashmirdalen för att underblåsa en revolt i regionen.
Just det.
Och hon är ändå där, så hon hjälper då delstatens regeringschef att organisera försvaret. Och de här pakistanska underrättelsetjänstmännen, de hade ju fått klart för sig att det indiska försvaret var, ja, det var inte som det svenska försvaret i början av andra världskriget. Beredskapen var inte god.
Nej, Just det.
Kanske inte var i Sverige heller, men det var vad som sades. Hur som helst så var däremot pakistanernas uppfattning om stödet för Pakistan i Kashmir högst överskattat.
Det är den här grisbuktsinvasionsproblemet igen.
Det bara rasar in jämförelser i det här avsnittet.
när CIA skulle infiltrera Kuba och tänkte att allt vi behöver säga är freedom, så kommer hela landsortsbefolkningen resa sig.
Ja, precis. Något liknande här hade man väl föreställt sig.
Mm.
Och det gick ungefär lika bra kan man säga, som vid grisbuktsinvasionen. Och här har vi då helt enkelt det andra indopakistanska kriget som kom igång 1965.
Just det.
Det tar ungefär 3 veckor för den indiska armén att tvinga tillbaka de pakistanska styrkorna. Och ett fördrag om eldupphör nås. Och ett fredsfördrag skrivs under i Tashkent i Sovjet. De indiska framgångarna hade ju gjort Shastri väldigt populär.
Just det.
Han dök ju ofta upp på filmduken i såna här... Ja, de älskar ju film för övrigt i Indien. Men det här var ju också sättet att tala om för folket vad som hände.
Mm.
Och då när han ofta poppar upp där bredvid de andra som han hade kämpat med. Kanske ja, men typ Mahatma Gandhi hade han ju suttit i fängelse med.
Mm.
Han kanske dök upp bredvid Nehru då och då.
Mm.
Och då hade folk skrattat. De hade ju skrattat som storkna och fällt plumpa kommentarer och hånat och bara, där är han, den där lille.
För att han såg ut som en liten sparv.
Ja, de tyckte ju att det var så roligt. Men nu blir det annorlunda här när han har vunnit ett krig mot Pakistan. Mm. Och nu möts han av applåder när han dyker upp på filmduken.
Mm.
Med mycket större självförtroende än tidigare så befinner han sig alltså i Tashkent. Och det är då... Dagen efter fredsavtalet är påskrivet som den här Karl August-händelsen inträffar. Han får en hjärtattack och ramlar ner knalldöd.
Mm.
Det här var ganska överraskande.
Det får man säga. Det hade man inte räknat med.
Och nu poppar han upp i lådan igen här, vår gamle vän, den här partiveteranen Morarji Desai.
Nu vet han att...
Nu minns han, nu är väl ändå min tur här att ta makten i kongresspartiet.
Mm.
Men det här syndikatet, de vill ju som sagt inte veta av Desai överhuvudtaget. De vill ha någon annan. Och då skriver Tariq Ali så här. Partipamparna ville ha någon som var eftergiven och svag och lät sig behärskas av dem. En lerklump som de kunde forma och omforma efter behov. Slutligen stannade de för ett namn att sätta upp mot Desai. Indira Gandhi, informationsministern. Sig själva ovetande hade de skrivit under sina egna dödsdomar som politiker.
Ja, jag roades av den här tanken, för när pressen, allt det här är ju samma dag va?
Mm.
Och när pressen har fått veta att det verkar vara Indira mot Desai och alla olika representanter samlas för att rösta i någon sorts partistyrelse eller vad det nu är. Då står en journalist utanför och bara väntar och så sticker någon... sekreterar ut huvudet och då får de frågan, blev det en pojke eller en flicka?
Ja just det, som om det var någon som hade fötts.
Yeah.
Och här har vi då fått fram en premiärminister och svaret blir ju, det blev en flicka.
Yeah.
För Indira har ju då vunnit med 355 röster mot Desais 169 röster i partiets omröstning om vem som ska bli nästa ledare då.
Yeah.
Han var ju ganska frän och hård också, den här Desai. Han kallade henne för Chakri.
Mm.
Ett lösaktigt fruntimmer.
Mm.
Han gick ju an som bara den.
Mm. Kunde hon ha svarat med kissdrickare?
Ja, men hon gjorde ju inte det. Hon Nej. Gick ju inte i offentlig polemik alls inför det här, utan hon stod över sånt, verkar som att hon tyckte.
Mm. Det är ett ganska hade smart drag också.
Ja, men det hade varit väldigt svårt för honom att förklara. Jo, men det är ju smaken som är... jag ger upp.
Det finns ju såklart ett oerhört starkt symbolvärde i henne. Alltså hon är Nehrus dotter, hon bär namnet Gandhi och hon är en kvinna född till toppen av det här enorma landet, den här unga demokratin. Knappt 50 år fyllda och som du sa, de tänker sig att nu har vi en liten docka som vi kan kontrollera här som kommer dansa efter vår pipa.
På frågan om hur det känns att bli Indiens första kvinnliga premiärminister så säger hon ju, jag är inte alls feminist, jag gör helt enkelt ett jobb och det skulle jag göra var jag än blev placerad.
Mm. Men det handlade väl också om att ett klassiskt sätt att begrava kvinnliga politiker i Indien var att göra dem ansvariga för kvinnofrågor.
Mm.
Ni leder kvinnoförbundet, ni har hand om kvinnofrågor. Männen tar hand om den stora politiken, så att utmåla sig själv som feminist hade varit maktpolitiskt självmord. Och är det någonting man får ge Indira Gandhi så är att hon har ganska bra näsa för vad som är maktpolitiskt gångbart och inte.
Ja, det kommer vi märka här framöver.
Ja.
Ja, inte alltid i för sig. Ibland så stiger saker och ting henne lite över huvudet.
Ja.
Men vi börjar här nu med henne som premiärminister till Burma. Och vad hon gör då är ju att åka iväg till USA och försöka skärma amerikanerna. För nu behöver Indien hjälp. Det har varit en svår torka, landet har drabbats av och det är utbredd risk för hungersnöd, låt mig säga.
Just det, ekonomin går väldigt trögt överlag.
Ja, och hon representerar ju då ett av de ledande alliansfria länderna som alltså reser till Washington för att försöka skärma den här Lyndon Johnson. Han är ju inte en man som håller stenhårt på etiketten. Det finns ju en oerhört skojig uppgift om när han var i Taj Mahal som vicepresident. Och gick omkring och tjoa och hojta där inne för att testa ekot och akustiken i Taj Mahal.
Ja.
Och vid en bankett i Vita hus så bjuder ju han upp henne på dans.
Mm.
Vilket hon tackar nej till.
Mm.
För hon tänker sig väl i huvudet, hur ska det här se ut i indiska tidningar? Att hon står där och dansar med den amerikanska presidenten. Samtidigt som USA bombar skiten ur Nordvietnam.
Mm.
Därför att Vietnamkriget håller på att eskalera under den här perioden.
Mm.
Och hennes pappa och även Shastri och många representanter i kongresspartiet skulle ju ha kritiserat USA för det här förstås.
Mm.
Men hon lyckas istället nå fram till någon form av deal där man lovar från Indiens sida att vi ska tona ner kritiken mot USAs politik i Indokina.
Mm.
Och i utbyte mot det får man ju då 3,3 miljoner ton brödsäd och 900 miljoner dollar.
Mm.
Och det här behövs ju eftersom folk håller på att svälta ihjäl. Så här har vi den här pragmatiska politiken igen.
Mm, just det.
Dock får hon ju massiv kritik för den här undfallenheten mot USA.
Det är väl inga problem, då vill bara vända på en klack och hantera den.
Ja, precis. Ja, nej, men då bara vänder vi på femöringen och börjar kritisera USA istället. För det är det hon gör när hon får kritik hemma. Ja, men då är det USAs fel. Och den 1 juni tror jag, 1966 så börjar hon då kritisera USA för de här bombningarna av Hanoi här då. Och då blir jänkarna arga i sin tur och tänker att de ska dra in det här biståndet.
Mm.
Och det är någon som påpekar för en tjänsteman i Vita huset att Indira har ju bara uttryckt samma uppfattning som FNs generalsekreterare och påven.
Mm.
De har ju också sagt liknande grejer angående Palme senare förut, men ja. det är ju 6-7 år senare, angående bombningarna i Hanoi och Nordvietnam. Och då blir svaret att påven och generalsekreteraren, de behöver inte vårt vete.
Nej, det stämmer ju såklart.
Ja, det gör det, men det är också lite cynisk politik från USAs sida att för minsta lilla kritik, då drar vi in biståndet till svältande människor.
Ja. Indira Gandhis första valrörelse kommer stå 1967 och någonting som man ska ge henne är att hon skydde ju inte hårt arbete. Hon reste runt och talade på varje liten gata och torg tänkbart. Hon la verkligen in timmarna och på ett sätt kommer hon hitta ett sätt att tala till de utsatta som kanske inte hade funnits tidigare i indisk demokrati. Och överlag, det finns många demokratiska problem i Indira Gandhi som vi kommer komma till. Men en sak som hon faktiskt gjorde var att hon gjorde demokrati, när det fungerade, tillgängligt för breda lager av indiska medborgare. Under valrörelsen 1967 så började hon också presentera sig som en typ av mamma till landet, vilket kommer bli en gångbar väg framför henne. Jag läser från ett tal som hölls under valrörelsen. Min familj är inte begränsad till några få personer. Den består av många människor. Mina bördor är mångfaldiga därför att många i min familj är utfattiga och jag måste se till dem. Eftersom de tillhör olika kaster och olika religioner slåss de ibland inbördes och jag måste ingripa. Särskilt för att ta hand om de svagare av mina familjemedlemmar så att inte de starkare utnyttjar dem. Hon håller ju på att växa in i rollen här.
Ja, kongresspartiet kommer ju att backa dock i det här valet. Men partiet inser ju att det hade gått ännu mer åt skogen om det inte hade varit för henne.
Mm. I underhuset, det har 520 mandat allt som allt. Man backade från 361 till 283. Så att det är fortfarande bekväm majoritet, men bara det faktum att man inte nödvändigtvis kommer att abonnera på makten framåt.
Det är lite oroväckande här, kan man tycka.
Mm.
Det är ungefär som 1973 då, när det blev jämnt i valet i Sverige.
Mm.
Och Socialdemokraterna hängde kvar på en lott, kan man säga.
Mm.
Det var bara en liten jämförelse till där.
Mm, det kommer fler.
Ja, okej. Det är ju så att Desai, han försöker, han dyker upp igen här nu.
Han är finansminister nu.
Ja, han kommer ju att få den titeln här vartefter. Men han försöker konkurrera med henne först.
Yeah.
Och lovar att, nej, men jag kommer inte att konkurrera med dig här om premiärministerposten. Om du vill dela makten med mig, den egentliga makten.
Ja.
Men då säger hon att laget kan inte ha två kaptener.
Nej.
Och då får han ju bli vice premiärminister och finansminister. Men däremot så blir han helt isolerad i regeringen. Han får inte en enda av sina anhängare med sig.
Nej.
Så att det är lite tomt där. Och sitta där och gnälla för sig själv.
Mm.
De här partipamparna, de börjar ju integrera här nu för att försöka på sikt ersätta henne med en annan kandidat, tänker hon så väl.
Ja, den här dockan som vi hade satt där, hon börjar få eget liv. Det är en sån här Chucky-grej som håller på att hända här. Och alla som har sett Chucky, den onda dockan, vet ju att mitt i natten kan han vakna till liv och hugga ihjäl en med en kniv.
Nej, den här grejen har inte jag sett.
Ah, okej. Det är en klassisk 80-tals, 90-tals skräckfilmsserie om en ond docka som då vaknar till liv under natten.
Ja.
Och ger sig på de stackars människorna som hamnar i Chuckys väg.
Och hon Indira är som den här dockan då?
Ja, hon har blivit den indiska politikens Chucky om man är syndikatet eller om man är kongresspartiets elit.
Ja, så kan man ju säga att det blir faktiskt i så fall.
Mm.
Det kommer ju behöva tillsättas en ny president här också.
Mm.
Och då är det så att de här syndikatet, partipamparna, de har ju sin kandidat. Och Indira vill ha en annan kandidat.
Mm.
Här är det lite motsättningar då.
Ja.
Kan man säga. Och hon kommer att slå till här nu mot det här syndikatet och göra sig av med dem helt enkelt.
Just det.
Första draget är att sparka Desai som finansminister.
Mm.
Pang, bort med dig. Och så ersätter hon honom med sig själv.
Yeah.
Varpå hon nationaliserar 14 banker.
Yeah.
Rakt av, vilket får mycket folkligt stöd.
Yeah.
Nästa grej är att lova att det ska bli lättare för bönder och småföretagare att få lån då, på grund av den här nationaliseringen.
Det här är ju väldigt effektivt eftersom vänsteroppositionen kommer ha väldigt svårt att kritisera det här.
Ja, det kommer de inte göra.
Hon genomför ju den politiken de drömmer om.
Och inför omröstningen av ny presidentkandidat så har alltså partiet en kandidat och Indira en annan. Kongresspartiets ledning, alltså hennes eget parti här då, återigen, försöker övertala högerpartierna i parlamentet att rösta på deras kandidat.
Yeah.
Och Indira uppmanar alla parlamentsledamöter att rösta på den som man själv tycker är bäst. Alltså, hon försöker begrava partipiskan här, kan man säga.
Mm.
Och det har ju då uppstått en uppenbar spricka i kongresspartiet. Hon får med sig båda kommunistpartierna och även oberoende röster och till slut även kongresspartiets parlamentsgrupp.
Mm.
Och hennes kandidat blir vald. Och hon lyckas ju efter det få massorna av folket på sin sida och framställer hela som att hon slåss för deras intressen.
Mm.
Tariq Ali skriver så här: vad sprickan 1969 hade åstadkommit var att befästa Indira Gandhis välde över kongresspartiet. Hon hade i denna strid visat drag som inte framträtt tidigare. Och denna nya beslutsamma hänsynslöshet skulle snart komma till nytta i handskandet med en del av de problem som uppstod i Indiens grannländer. Hon hade ju sopat bort och krossat partioppositionen här nu, kan man säga.
Ja, hon tvingade fram en partisplittring här. De förlorade, sticker iväg och gör sin egen grej. Däremot är det inte en klassisk partisplittring som till exempel har skett i Sverige med alla, ja, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är ju det tydligaste exemplet. För även om den har någon typ av ideologisk skrud eller försöker kläs att hon menar att jag leder vänsterfalangen i partiet. Det handlar ju om huruvida man är för eller mot Indira Gandhis makt över partiet. Det är ju det som är frågan här.
Ja, jo, men så är det. Det är väldigt personfixerat.
Jep.
Men det är ändå så att banknationaliseringen och att hon avskaffar de här gamla maharajernas tidigare privilegier, de hade ju fått i författningen garanterat att de skulle ha vissa pensioner. De tar hon ju bort också.
Just det.
Och det här har ju med folkligt stöd. Så hon känner ju att hon har folkets stöd och att hon sitter väldigt säkert i partiet nu.
Mm.
Efter att det här syndikatet är liksom bortkollat.
Mm.
Och då vill hon naturligtvis ha ett nyval. Och därför upplöser hon parlamentet den 27 december 1970 och utlyser nyval.
Den här, vad ska man säga, valrörelsen, om hon inte tidigare har torgfört sig själv med en sorts personkultsretorik, nu blomstrar det ut.
Nu kommer det.
Det är Indira som kan hjälpa Indiens fattiga. Det är mig du ska rösta på, för endast jag kan lösa de problemen som det här landet har.
Slagordet är ju också bort med fattigdomen. Mm. Det är väldigt tydligt och klart det.
Det är ett väldigt bra slagord också, för fattigdomen är Indiens stora gissel.
Oh ja. Hon går in i det här som en uppspolad Duracell-kanin eller något. Och hon kommer resa 50 000 kilometer mellan januari och mars. Och hålla 410 tal vid olika möten.
Mm.
De här mötena besöks av ungefär 20 miljoner människor. 20 miljoner!
Mm. Ett stort land, många människor.
Ja. Hon är aktiv mellan klockan 7 på morgonen till klockan 1 på natten under hela valrörelsen.
Mm.
Här går det åt lite piller, kan jag tänka mig. För att hålla... ja, men allvarligt talat, hur orkar man? Hon går ju till val på radikala sociala reformer och stabilitet för de högre klasserna.
Mm.
Det här är ju ett politiskt trolleritrick som jag inte fattar hur man får ihop. En gång till. Radikala sociala reformer och stabilitet för de högre klasserna.
Mm.
Det är lite motsägelsefullt, inte
det? Ja, det är det.
Och ändå så lyckas hon ju sälja in det här till alla.
Mm.
Och högerpartierna kommer rasa ihop som en soufflé och gör ett katastrofval. Indiras kongressparti får 352 av 518 platser och har alltså en majoritet.
Yeah.
Dessutom har kommunistpartiet också gjort framgångar, så det finns en förskjutning i hela valmanskåren åt vänster här nu.
Sen får man säga att det är mycket vänsterretorik också. När man kollar på Indira Gandhis faktiska politik, med vissa undantag som nationaliserandet av bankerna, är ju en typisk vänsterreformpolitik.
Säger du det här?
Ja, men det behöver inte sägas. Men annars, den här valrörelsen 70, hon genomför ju inte de sakerna hon säger. Och när hon genomför det, så genomför hon det i urvattnade varianter.
Mm.
Hon är ju mer av en högerpolitiker än vad hennes retorik ger sken av.
Ja, verkligen. Men alla förväntar sig nu att de här löftena om fattigdomens förintande ska påbörjas. Mm. När som helst nu. Pakistan har ju en väldigt märklig geografisk uppbyggnad vid den här tiden.
Mm.
I form av ett väst- och ett östpakistan. Östpakistan ligger alltså avskilt från dagens Pakistan på östra sidan om Indien. Och det är det som är dagens Bangladesh. Och det är vägen fram till att det blir Bangladesh som vi pratar lite grann om nu, tänker jag.
Mm.
Det består då Östpakistan av 60% av landets befolkning. Och huvudstaden däremot, och så finns ju i väst. Och där har vi också den främsta rekryteringen av förvaltningen, regeringens medlemmar och även armén och allt det här. Befolkningen i öst är väldigt fattiga jämfört med de i väst, som inte i och för sig är tokrika, men ändå, så att säga. I det pakistanska valet 1970 så segrar en Mujibur Rahman.
Mm-hmm.
Mujibur.
Just det.
Och han har som program att man helt enkelt ska ha en mer lös kontakt, ett statsförbund av något slag mellan Öst- och Västpakistan.
Mm.
Lite mer självständighet för Östpakistan alltså. Och sen är andra mer jämlikhetspunkter med på det här. Då.
Mm.
Och hans rörelse som heter Awami-förbundet, de vinner ju alla mandat i Östpakistan. Samtidigt i Västpakistan så vinner en Ali Bhutto, förut då Benazir Bhuttos pappa, Benazir Bhutto som blev mördad 2007. Men det är en annan historia, jag ser att du ser frågande på mig. Han vinner då mandaten i väst.
Mm.
Här har vi en konflikt, därför att egentligen ska ju då den här Mujibur Rahman bli premiärminister nu.
Mm.
Och han kommer då från öst. Men det här vägrar man och gå med på, och det kommer uppstå oroligheter i öst där Västpakistans armé begår ganska hårdhänta övergrepp. På...
Det är ju ett fruktansvärt anfall, blodigt anfall också mot, det är ju bengaler som lever i Östpakistan. För det är ju massakrer, våldtäkter och allmänt fruktansvärda scener som börjar uppdagas här.
Ja, det är förfärliga grejer. Ja. Det är som Tariq Ali skriver. Många unga officerare hade skrytsamt förkunnat att de skulle bege sig till Östpakistan för att förbättra arvsanlagen hos de bengaliska barnen. Mm. Våldtäkt blev vardagsmat. Så det är ju rena rama massakrer på bengalerna här.
Mm. Och det märks ju i Indien på många sätt, dels därför att det här är liksom, det gränsar mot Indien, men också för att bengaliska flyktingar väller in i de delar av regionen som är, faktiskt är indiska.
Mm. Västbengalen, ja.
Precis.
Ja, det är ju upp mot 10 miljoner flyktingar uppskattar man det till.
Ja.
Till slut. Och det här, det finns ju en oro förstås i den indiska regeringen att den här, det här inbördeskriget som det har blivit ska spilla över på Indien.
Mm.
Och drabba Västbengalen som också fattigt och det kan bli uppror och grejer där. I december 1971 så utbryter då också mycket riktigt det tredje indopakistanska kriget.
Just det.
Och den här gången så ska det ha börjat med att det pakistanska flygvapnet angriper 8 indiska flygfält. Som en preventiv åtgärd, för man är väl orolig att Indien förr senare kommer att och blanda sig i det här. Och då tänker man, vi slår ut de här flygfälten och sen är bra med det.
Mm. Var det en bra plan?
Det var inte jättebra, verkar som så här i efterhand. Eftersom nu kommer ju förstås Indien att förklara krig här då.
Mm.
Resultatet blir att den indiska armén rycker in i Östpakistan, det som är Bangladesh idag, för att bekämpa den pakistanska armén där.
Mm.
Samtidigt försöker Pakistan då på nytt att rycka åt sig Kashmir i väster.
Mm.
Och USA kan ju förväntas stå på Pakistans sida. Och de skickar också den sjunde amerikanska flottan mot Bengaliska viken. Så nu börjar det här bli viktigt. Och hur mycket kan det här springa iväg egentligen? Och hur stort krig kan det bli? Indira har krismöte med sina generaler och beordrar dem att strunta i den amerikanska flottan och fortsätta framryckningen mot Dhaka.
Just det.
Som är den stora staden i Östpakistan. Men då är också det att Indien har ju slutit ett vänskapsavtal med Sovjet tidigare under året.
Mm.
Och Sovjet meddelar nu till Indira Gandhi att om amerikanerna eller för all del kineserna försöker stoppa dem så kommer den sovjetiska flottan som också närmar sig Bengaliska viken att straffa dem allihop.
Ja.
Så Indien har ju Sovjet på sin sida här.
Det här är ett ganska intressant uppställt vad ska man säga, maktpolitiskt schackspel.
Ja, det är ett jävla getingbo.
Det som då kan luckra upp det här getingboet är att det inte tillåts pågå så jävla länge.
Nej, det tar 3 veckor. Sen kapitulerar den pakistanska armén den 16 december 1971.
Mm. Precis, ett fint litet ögonblick då är att när beskedet når Indira Gandhi så sitter hon och gör en intervju med Sveriges Television.
Ja, självklart.
Hon skriver, jag höll på att bli intervjuad av Sveriges Television den 16 december 1971 då telefonen ringde. Det var general McEnshaw. Madame, sa han, vi har besegrat dem. De har givit sig. Dhaka har fallit. Jag tackade honom, ordnade ett sammanträde till nästa dag och avslutade min tv-intervju. Klippet finns tyvärr inte på Öppet arkiv just nu. Jag har mejlat Öppet arkiv och bönat och bett om att de ska lägga upp det. Så
för det vore ju fantastiskt att se.
Ja, precis.
Man undrar vem det var som höll intervjun också.
Ja, jag är nyfiken på allt det här. Jag vill veta precis allting. Pausar hon intervjun, tar ett telefonsamtal. Filmar de henne då? Nej, det kan de inte ha gjort.
Det här vet vi inte.
Men det här vill vi väldigt, väldigt gärna se. Om vi får upp det här på Öppet arkiv så lägger vi ut det på Facebook-sidan.
Ja, det gör vi.
Ja.
Indira hade ju hållit sig informerad om varenda detalj under de här 3 krigsveckorna.
Mm.
Och hon kommer ju att hälsas i Indien som Bangladesh befriare.
Mm.
Oppositionen mot henne i Indien efter det här anar väl att nu blir det jobbiga tider här.
Ja, hon når väl kulmen av sin popularitet här.
Ja, det måste man ju säga. Det blir enorma ovationer vid den här republikens dag, firandet av republikens dag som man har i New Delhi 1972.
Ja, men det är ganska bra situation för henne. Det man får ta med sig från det här tredje kriget mellan Indien och Pakistan är att den totala avskyn mot Pakistan, den hade nog inte varit mer inflammerad sedan 47 när Pakistan bildades.
Nej.
Situationen för Indiens muslimer blir mer och mer utsatt här.
Men samtidigt så är inte stödet för Pakistan dramatiskt stort ändå, eftersom de har ju begått en himla massa övergrepp på muslimerna.
Nej, hos muslimerna, ja.
Ja.
Nej.
Så det kan man ju tänka sig innan, att stödet för Pakistan bland de indiska muslimerna kanske var större.
Mm.
Men efter så som de har betett sig borta i Östpakistan mot muslimerna där, så är det inte så, det är inte så bra.
Nej. De har ju en väldigt intressant situation, de här muslimerna i Indien. För många av dem har ju stannat i Indien tack vare löften som till exempel pappa Nehru har givit.
Mm.
Att ni har en plats i det här landet. Det här är ett sekulärt land. Alla ryms. Men det är också, en minoritet är en minoritet.
Ja. Och hur blir det egentligen med bekämpandet av fattigdomen?
Mm.
Mellan 1972 och 73 så kommer priserna stiga med 22% på allting.
Hänger lönerna med då?
Nej, det gör de inte. Den här kvinnan som gått till val på att utrota fattigdomen kommenterar i en veckotidning 1972 fattigdomen så här.
Mm.
Om någon försöker hävda att fattigdomen kan försvinna under min livstid eller under min tid som premiärminister, så är det helt enkelt fel. Fattigdomen har mycket djupa rötter.
Mm.
Det här är ju sant.
Det är såklart sant, men du sa ju att du kunde bekämpa den. Det var ju du som kunde göra. Varför sa du det?
En cynisk människa skulle säga för att vinna valet.
Ja, när arbetare för järnvägsvagnstillverkare, så kan det inte heta, men ni fattar vad jag menar. De kommer gå ut i strejk under den här perioden, så kommer de från statligt håll mötas med samma ömma metoder som man hade gjort i USA på 1800-talet, alltså massavskedningar, man satte strejkledarnas hem i brand, de som ville ha en chans till fortsatt försörjning fick skriva under en sorts ed som lovade trofasthet. Alltså, det här gör hon ju för kapitalets skull, liksom på näringslivsorganisationernas uppmuntran.
Mm.
Vilket hon nog kände att hon behövde göra. Men som Tariq Ali säger, det är inte handelskammare som styr valmanskåren.
Hennes popularitet kommer sjunka dramatiskt efter den här järnvägsstrejken.
Ja.
En sekreterare i järnvägsarbetarnas fackförening sa ju så här till en journalist året efter strejken. Regeringen försökte allt. Vi jagade som brottslingar. Om man försökte bokstavligen svälta oss till underkastelse, under strejken begagnade de alla medel utom att låta flygvapnet bomba järnvägsarbetarnas bostadsområden.
Mm.
Både armén och flottan mobiliserades. Nästan på en natt förvandlade rikspolisen och den delstatliga reservpolisen järnvägsarbetarnas bostadsområden till befästa läger. Det liknade en ockupation. Tidigt på morgnarna gick polis och trupper in i vartenda hus och frågade arbetarna om de ämnade inställa sig till arbete. De som vägrade blev arresterade.
Det här är ju inte den kampanj du har drivit. Du är inte vald på det.
Den kampanj du har gått till val på, nej. Hon är inte superpopulär vid det här laget.
Nej.
Ändå då, så kommer som en blixt från klar himmel den 12 juni 1975 att högsta domstolen har nått fram till något fullständigt sensationellt.
Mm. Alltså, det är en politisk vilde som Indira har besegrat i valet med dryga 100 000 röster.
Mm.
Det är inte så här hårfint vem har vunnit här.
Nej.
Som har anmält henne för valfusk. Och högsta domstolen har alltså gått på den här linjen och dömt till dennes fördel. Alla, även oppositionen, menar att det är en skitsak det handlar om. Och jag menar, domstolar, det är klart att de på ett sätt står bortom politiken, men på ett annat sätt står de ju absolut inte bortom politiken. Indira Gandhi, mot bakgrunden av strejkerna, mot bakgrunden av allt som har skett det senaste året, de senaste 2 åren, hon är i ett utsatt läge.
Mm.
Det här hade inte kunnat ske direkt efter Pakistankriget.
Nej,
när hon gick på vatten.
Verkligen inte. Här har ju domarna sett att opinionen har vänt, och det här beror ju på att det är en enorm utlandsskuld. Vi har ju också oljekrisen mitt i allt det här, vilket har liksom gjort att alla priser har ju stigit. Och dessutom så har Indien ett stort underskott i bytesbalansen, vilket har gjort att man har begränsat importmöjligheter. Så det är brist på en massa saker.
Mm.
Så det är stort elände. Och sen har vi framförallt den här järnvägsarbetarstrejken som hon har behandlat med väldigt hårda nyper. Ja.
För det som kommer nu, det är någonting som oavsett vad man tycker om Indira Gandhi i övrigt för alltid kommer befläcka hennes arv.
Ja.
Och det är ju att, ja, men enligt det indiska rättsväsendet så hade hon nu inte tillåtelse att inneha en förtroendevald post.
Nej, på 6 år.
Nej, precis. Och med det sagt, hon behöver avgå.
Just det.
Hon är utmanövrerad, det är inte riktigt rättvist det som har hänt, men hon behöver avgå här för den stora sakens skull. Men samma dag som domen kommer så gick hon till Indiens president, som hon har sett till att han sitter där överhuvudtaget, och informerar denne om hennes plan. Premiärministern hade, med hjälp av en kråka från presidenten, ärvt en maktpolitisk åtgärd från det gamla brittiska kolonialstyret. Landet kunde sättas i undantagstillstånd.
Mm.
Och det är det hon kommer göra också.
Ja, klockan 23 på kvällen den 25 juni så besöker hon den här presidenten, som hon själv har se till att han hamnat där, som sagt. Uppmanar honom att skriva på det här pappret. Och därmed så har man en proklamation om undantagstillstånd. Nu jäklar ska det hända grejer här. Telefonerna går ju varma redan på eftermiddagen. Mm. På de olika fängelserna i landet. Och det beror på att de får veta att nu ska ni göra plats här. För det kommer att fyllas på här under morgondagen och natten med en massa nya fängelsekunder.
Mm.
Och de inledande orden i hennes första uttalande, det är som Tariq Ali säger, det är ju ett understatement i mästarklass. Presidenten har proklamerat undantagstillstånd. Det finns ingen anledning till panik. Hur är det nu här när de säger att det inte finns anledning till panik? Är det inte då man panikar?
Mm.
Indira Gandhi made an announcement that emergency has been imposed in the country. Newspapers could not be printed because late night the power supply was cut in newspaper offices. And little that was published was seized by the police that raided each source of news and papers. Opposition's top brass were arrested across the country.
Massarresteringar av oppositionspolitiker. 34 630 personer är som buras in utan rättegång.
Så är det.
Drakonisk censur.
Just det, det finns flera exempel då journalister tvingas att uppge sina källor. De får grejer konfiskerade, de buras in.
Förbud mot demonstrationer och strejker.
Just det.
Lönestopp. Den här censuren blir så stark att till och med hennes egen pappa Nerus och Mahatma Gandhis texter, en del av dem som då pratar om medborgerliga rättigheter och demokrati och sådär, de förbjuds.
Just det, ironi. Ett gäng åtgärder var klassificerade som fattigdomsbekämpning kommer att äga rum. Stora slumdelar av stora städer rivs av bulldozrar som bara ångar fram. Det är allt annat än tydligt i vilken mån de här byggnaderna ens tömdes innan de revs. Och inte minst muslimska minoriteter som bor i slumdelar i centrala indiska städer råkar hårt ut för det här.
Mm.
Så att det är ju bedrövligt.
Man påstår ju ifrån Indiras propagandamaskin att det här är ett slag mot de fascistiska tendenser som högerpartierna visar. Och så jämför man Indien med Chile.
Mm.
För där har ju minsann Pinochet nu gjort en kupp och tagit bort den här Allende.
Mm.
Och så försöker man då ställa fram sig själv i Allendes kläder.
Mm.
Men vi har stoppat det här. Och de kommunistpartier som stödjer henne, de påstår ju då med sedvanliga marxistiska gloser att man nu har slagit mot kontrarevolutionen och neokolonialistiska krafter.
Mm.
Och reaktionära, sekteristiska och fascistiska krafter.
Mm.
Det här är ju som Tariq Ali framhäver, rent löjliga påståenden.
Alltså det är en ny språk liksom i George Orwell-anda att säga att det här är ett slag mot fascism.
Så hon tog ett cyniskt tillfälle här och klamrade sig fast vid makten. Och tog dessutom ett stryptag på oppositionen.
Mm.
Det är en konstitutionell statskupp det här.
Verkligen. Och då har vi inte ens kommit in på det vidrigaste. För under undantagstillståndets andra år så inleds ett steriliseringsprogram som avsåg att minska antalet barn som fattiga, framförallt fattiga på landsbygden, skaffade. Myndighetspersoner fick kvoter av steriliseringar som de skulle uppfylla. Och de som lyckades få många människor i deras regioner att sterilisera sig, de fick belöningar, bilar och liknande. De som inte kunde fylla sina kvoter kunde inte ens räkna med att få några löner utbetalda. Alltså, fattiga människor ombads genomgå sterilisering för att få tillgång till mänskliga rättigheter som vatten, mat, boende och mediciner. Det finns hur många exempel som helst på människor som tvingades till det här för att klara uppehället.
Det här är ju synnerligen barbariska åtgärder där man kidnappar folk ute på landsbygden, steriliserar dem mot deras vilja och sen skickar hem dem igen.
Mm.
Och den som leder allt det här är ju ingen mindre än Sanjay Gandhi, hennes son.
Precis.
Som nu håller på att segla fram som någon slags riktigt politisk stark aktör här. Fast han inte ens har någon politisk, officiell, formell position i partiet.
Nej. Ibland
börjar inte det här likna lite grann någon form av diktaturdynasti?
Jo, det gör det. Ibland påstås det att han var drivande bakom att undantagstillståndet skulle utropas överhuvudtaget, men det går inte riktigt belägga i källor, och det är nog att underskatta Indiras maktspelarpotential i sig självt.
Det var ju hon som drev igenom, det är jag säker på nästan.
Ja.
Jag kan inte vara säker på någonting givetvis, men jag skulle tro det.
Däremot så får man ju säga att Sanjay under undantagstillståndet hittar en otrolig nisch att göra sig själv nyttig.
Ja,
men alltså, nyttig inom citationstecken, för han orsakar mycket skada för många människor, och i förlängningen orsakar han också skada för sin egen mammas politiska karriär.
Ja, verkligen, men hon verkar inte vilja lyssna på det. Alla som påtalar det, att hans liksom steriliseringskampanjer och det här sanerandet, som man kallar det, kring moskén i Delhi där man river en massa muslimska hus och där, det skadar din trovärdighet som politiker.
Mm.
Hon blir bara arg och skriker att den som angriper Sanjay angriper mig.
Mm.
Det byggs ju också upp en väldig personkult kring Sanjay Gandhi. Han syns i tv och media och hörs i radio och tidningar hela tiden.
Mm.
Och han har ju sin klick av kompisar runt omkring sig som inte bryr sig ett dugg om ideologi egentligen, men som ser en möjlighet att berika sig själv.
22 månader allt som allt pågår det här undantagstillståndet innan Indira Gandhi utlyser ett nytt val.
Mm. Och undrar hur det kommer gå nu då, efter allt det här. Problemet är att den här censuren har ju varit så tillskruvad att man inte riktigt har fått veta hur illa omtyckt hon är.
Nej.
Så hon kanske går till val i tron om att det här kan nog gå bra nu. 200 miljoner människor är som går till val 1977.
Det är en betydligt högre siffra än vad det brukar vara.
Ja, nu vill folk säga vad de tycker eftersom man inte har fått göra det
Nej.
I 22 månader.
Så är det.
Det blir en brakseger för oppositionen.
Just det, de har samlats under ett gemensamt paraply, Janata-partiet.
Mm.
Och vem är det som kommer att bli premiärminister?
Ja, vem kan det vara?
Morarji Desai!
Nu äntligen! 81 år gammal.
Ja, Indiens svar på Adlai Stevenson lyckas äntligen komma till att bli premiärminister.
Ja, nu är väl ändå så att Stevenson är en synnerligen mer sympatisk människa.
Jo. Så är det ju. Och stora skillnaden att Adlai Stevenson förlorade alla sina presidentval.
Ja.
Desai lyckades till sist bli premiärminister. I och för sig leder han en koalition som har en enda fråga gemensamt. De är mot Indira Gandhi. Och de är mot att Indien hade satt sig i undantagstillstånd.
Ja.
Sen huruvida man ska förhålla sig till alla andra ekonomiska, religiösa och sociala frågor. Där finns det ingen samsyn.
Nej, det är ett problem.
Jag tänker på den borgerliga regeringen samtidigt i Sverige som sprack över kärnkraftsfrågan.
Ja, just det.
Här finns ännu fler saker som en regering kan spricka över.
Oh ja. Ja, det förfaller ju ganska snabbt i internt käbbel och räv- och ackarspel här, lär man ju säga.
Ja.
De blir väldigt osams. Men de hänger också ganska länge upp sig på att Indira är en paria.
Mm.
Och man skäller ut det här, man pratar nästan besatt om det här undantagstillståndet för att få väljarna att inte glömma bort hur hemskt det var.
Nej.
Och sådär. För det är ju så att hon har förlorat sitt eget mandat i parlamentet.
Just det.
Tariq Ali, han skriver ju att om Janata-partiet hade satt upp en papegoja mot henne så hade den vunnit.
Mm.
Så illa omtyckt var hon i valet 77 alltså.
Mm. De kommer inte sitta mandatperioden ut, utan det är om det är 2 år som Janata sitter på makten eller något liknande. Till sist så kommer det bli ett nyval utropat. Det finns kan man säga, en positiv sak med det hela, och det är att ett maktfullkomligt parti som kongresspartiet under Indira Gandhi kan inte abonnera på makten. Alltså i en demokrati har ingen rättigheten på det sättet. Men det för ju med sig en mängd obehagliga saker också. Med Janata-partiet så vaknar hindunationalismen på riktigt, vilket de fortfarande brottas med i Indien. Det finns ju olika arvtagare till Janata-partiet som sitter i indiska parlamentet och ofta i regeringar.
Ett nytt val hade ju utlyst till januari 1980, och nu återkommer Indira Gandhi som premiärminister. Det är inte någon dålig bedrift efter att hon hade åkt ut med buller och bång 77.
Det är en riktig så här fågel-fenix-variant hon lyckas med där.
Och det beror ju i sin tur, precis som Janata-partiet hade vunnit för att hon var så illa omtyckt, så blir hon nu vald för att de liksom inte har åstadkommit någonting när det gäller fattigdomen eller något annat som de har sagt att de ska göra.
Precis.
Så det är ju brist på alternativ hela tiden som man återkommer.
Mm.
Och hon säger så här officiellt: de fick sin chans, och vad gjorde de? De ställde till en väldig röra. Folket röstade oss tillbaka till makten med stor majoritet. Vi har ju en omständighet under hennes mandatperiod här efter 1980 som vi måste ta upp, och det är ju sikerna.
Mm, så är det.
Sikerna som är i majoritet, får man säga, i Punjab, delstaten där. De kommer att försöka vilja få en självständig stat där.
Mm. Från slutet av 1700-talet till mitten av 1800-talet så hade det ju funnits ett typ av imperium. The Sikh Empire brukar man ju prata om.
Mm.
Som existerade där liksom nordväst om Indien. Och flera regioner drog iväg åt sitt eget håll.
Mm.
Om liksom krav på självständighet ökade och vad ska jag säga, laglöshet ökade på många sätt också.
Vi har ju en person som är, kan man säga, en sikhisk fundamentalist som heter Jarnail Singh Bindranwale.
Mm.
Och han framställs ju lite grann som sikhernas Khomeini, alltså Ayatollah Khomeini, som hade lyckats styra revolutionen i Iran åt sitt håll.
Mm.
Och man kan tänka sig lite grann av en Osama bin Laden-typ också, för han är ju egentligen en terrorist, och han framträdde ofta med kulsprutor, pistol och revolverbälte och sådär.
Just det.
Och nästa steg här är ju att ockupera det gyllene templet i Amritsar i Punjab.
Mm.
Och målet är ju en självständig sikhisk stat, men det tar ju lång tid innan regeringen i Delhi reagerar.
Mm.
De gör varken det ena eller det andra.
Nej.
Det finns till och med tecken på att de kanske har uppmuntrat Bindranwale att så att säga dra till sig anhängare bland sikerna för att komma åt en organisation som heter Akali där uppe i Punjab.
Mm.
Men då väntar man kanske lite för länge, för vad han gör är ju att fylla det här templet med vapen och anhängare, och så sitter man där och man liksom styr mer och mer runt omkring i Punjab, och till slut börjar det här bli ett riktigt problem ju. Tariq Ali, han skriver ju så här: Punjab, argumenterade man, reder sig mycket bra och skapar större välstånd än grannstater som Rajasthan och Himachal Pradesh.
Mm.
Varför skulle Punjab tvingas dela med sig av detta välstånd till de fattigare delarna av norra Indien? Detta var en demagogi av värsta slag, ty den ignorerade avsiktligt att denna region av överflöd också rymde fattigdom av stora mått. Punjab hade det största antalet livegna arbetare i hela Indien.
Mm.
Det är inte första gången man hör att en region är väldigt rik och utnyttjas av andra och därför vill ha självständighet.
Nej.
Katalonien.
Just det.
Skottland.
Just det.
Norrland.
Just det. Va?
Ja, men det har jag bland annat hört dig i den här podden sitta och säga att Sverige tömmer Norrlands resurser och sådär. Du kanske inte har förespråkat självständighet.
Nej, det tycker jag är hårt att säga.
Det är ju samma typ av demagogi här som man säger.
Det går också att jämföra med Kroatien och Slovenien i Jugoslaviens sönderfall, som menade att vår fina turism och vår fina industri, ska det verkligen hålla de här fattiga delarna, Kosovo och liknande, under armarna?
Mm.
Det här är någonting som återkommer.
Ja, det var egentligen bara den poängen jag ville göra.
Den gjorde du klockrent också. Katalonien är ju det bästa exemplet.
Ja.
det kommer ju komma i det här läget då att Indira Gandhi och den indiska ledningen kommer välja att gå in med en militär intervention. Mm. Gå in och tömma det gyllene templet med våld.
30 maj 84 så börjar indiska armén omringa templet.
Mm.
70 000 soldater är med i den här operationen.
Mm.
Den 2 juni så framträder Indira i tv och säger att nu kommer regeringen att göra slut på terrorstyret i Punjab.
Mm.
Inne i templet så sitter alltså en massa hundra tränade, beväpnade sikher. När den här indiska armén uppmanar dem att kapitulera så svarar de med kulspruteeld. Det verkar inte som att de tänker kapitulera.
Nej, det verkar inte så.
Den 6 juni 84 på morgonen så inleds den här stormningen. Orden är då att undvika att skada själva templet, för det är ett fint tempel.
Ja, dels är det ett fint tempel, men det finns också hela den här symboliken i den, att gå in och skjuta sönder någonting som är heligt.
Ja, jag menar ju
ja,
det.
Ja.
Det vore ju som att storma Peterskyrkan för tusan. Det är inte bara att den är fin rent estetiskt, utan den symboliserar ju massor också.
Just det.
Det här gör ju i alla fall att det är många indiska soldater som faller på vägen fram, eftersom de har förbud emot att skjuta. De får inte besvara elden.
Just det.
Men dagen rullar på och framåt eftermiddagen, kvällen, då sätter man in stridsvagnar. Nu får det vara slut på det här. Och då upphör motståndet inifrån gyllene templet, och den här Bindranwale stupar med ett krampaktigt tag om sin kulsprutepistol. Och ett par hundra indiska soldater som har stupat. Man beräknar att det är mellan 400-800 siker in i templet som har dödats.
Mm. Det är ganska stark martyrkänsla över det här, om man är övertygad.
Det finns ju en hel del mytbildning kring den här Bindranwale förstås efteråt också. Det sikiska samfundet, eller man ska säga, älskar ju inte Indira Gandhi efter det här egentligen.
Nej.
Vilket är begripligt. Men det som kommer hända sen är ju verkligen inte försvarbart förstås. Den 31 oktober 1983, 20:09, så går hon hemifrån för att träffa en brittisk skådespelare. Eller han är irländsk?
Jag vet inte om han är brittisk.
Irländsk tv i alla fall, som hon ska göra en intervju.
Ja, precis. Det med Peter Ustinov. Det är en så här klassisk skådis. Han var med i Spartacus-filmen till exempel. Och han gjorde mycket sådana projekt också, när han åkte runt och träffade folk och intervjuade dem.
Just det. Men vid grinden så står hennes vakter, som då är sikiska. Hon har bestämt att de ska få kvar som hennes vakter, liksom mot vissas påpekande att det borde de inte vara. Men hon tycker att man kan inte straffa ett helt religiöst samfund för det som har hänt i Punjab.
Nej, och det är också det här att hennes parti faktiskt har sekularism i grunden. Det är en av de sakerna som de ska stå för.
En av dem heter då Brant Singh, och han lyfter sitt gevär och skjuter. Först träffas hon av 3 skott, faller, och när hon ligger ner så träffas hon av ytterligare skott från en av de andra vakterna. Det är 2 stycken. Mördarna skjuter 33 skott, tydligen ska 30 av dem ha träffat kroppen. Singh, han dödas på platsen av de andra vakterna, och sen grips den andra som hade varit också men skjutit mot henne.
Precis. Jag tänker vi kan flika in Peter Ustinovs intervju som han har gjort, när han berättar hur han upplever, han hör de här skotten. Och först så säger de att det bara smällare.
Okay.
Och sen börjar han fatta att det här är inte smällare.
We were about 50 yards away when it happened. And at first there were 3 individual shots. After the 3 shots the Indian cameraman said firecrackers. We're very childish as far as firecrackers are concerned. They can't avoid letting them off if they feel like it. Then there was a round of machine gun fire, so we all understood it was not firecrackers.
Then there were, of course, a pause while people ran around the garden furtively without any orders being given. It was almost quite uncanny. It was like a film without a soundtrack. And then suddenly 2 more bursts of machine gun fire, which was the commandos, the Tibetan Indian commandos who were accounting for the 2 assassins in the garden. I think their justice was swift.
Resultatet av den här händelsen blir ju en massaker på sikher i Delhi. Omkring 2700 personer ska ha omkommit. Och då tänkte jag ett avslutande citat här bara från Tariq Ali igen. Indira mördades av 2 sikher som hade till uppgift att skydda henne. Vreden runt om i landet var äkta. Den utnyttjades emellertid omedelbart av diverse anhängare till kongresspartiet i Delhi och andra städer. Medan Indiras kropp brändes på sorgebålet nära det ställe där hennes far, hennes son och Mahatma Gandhi ägnat en sista avskedshälsning, stod staden där hon bott större delen av sitt liv också i brand. Hinduer inställda på hämnd började angripa sikhiska familjer och bränna deras hus och butiker och företag. Delhi färgades rött av blod medan polisen overksamt tittade på. Jag nämnde där hennes son också, för Sanjay har ju också dött här i en flygolycka tidigare.
Just det, 1980, så han är död sedan några år tillbaka. Mm. Och då har doldisen Rajiv kommit in från ingenstans och börjat axla ansvaret.
Även han kommer bli mördad senare.
Ja, just det. För det är ju han som tar över premiärministerämbetet efter Indira.
Mm.
Och i det avseendet så blir det en riktig dynasti.
Ja, ja. Och då har vi ju avhandlat här, får man väl ändå säga. Ja,
vilket matigt avsnitt.
Ett stycke indisk modern historia.
Ja, superintressant. Det finns ju många av de här grejerna som skulle kunna vara ett eget avsnitt. Det går ju att prata i 1,5 timme om sikerna och mordet på Indira Gandhi. Det går att prata i 1,5 timme om de här krigen med Pakistan.
Mm.
Vi kanske återvänder till dem också. Det är fullt möjligt.
Det är fullt möjligt, kan jag säga.
Men nu har vi gett ett massivt, ett ambitiöst översiktsavsnitt av den här moderna epoken av Indiens historia.
Det känns bra.
Ja, det gör det. Bra jobbat, hörru du.
Bra själv.
Tack till alla er som har lyssnat. Ha en jättetrevlig vecka. Gå in på Facebook och kommentera, vet jag. Det är alltid roligt.
Ja.
Och så sen hörs vi igen nästa söndag.
Det gör vi. Hej. Och då förresten kommer ju ditt ämne som du har utlovat ska vara så himla fantastiskt.
Så är det. Det är en av de mest intressanta episoderna i den svenska historien.
Åh, herregud. Ja.
Ja.
Ja, okej. Okay. Jag har inga naglar kvar, jag biter så nervöst på dem. Ha det bra!
Hej!
Hej, hej!
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.